Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Idag handlar Läkarpodden om det som kallas för zoonoser.
Det är en smitta som går mellan djur och människa, eller människa och djur också. Det vi kommer prata om framförallt är ju från djur till människa.
Det finns massor med myter kring zoonoser.
Zoonoser.
Oj. Vad sa du? Zoonoser?
Ja,
Vad säger jag? Vad säger jag då?
Zoonoser. Zoonosa lite. Ska vi zoonosa lite?
Det låter som att man ska zoonosa.
Zoonoser, säger
jag. Zoonoser. Okej, jag ska säga det lite mer svenskt. Zoonoser. Men, nu lite hårda fakta igen. Sanningen är att ett par tusen människor i vårt avlånga Sverigeland får alltså en sjukdom av ett djur varje år.
Ja, och det är inte så konstigt alltså. Man kan smittas på olika sätt. Man kan ju smittas direkt från djuret. Eller till exempel det vidriga lilla marsvinet. Som marsvin har svamp. Alla, 100%. Alltid. Så att svamp, om vill man ha svamp så kan man ju få det. Men så kan det smitta via bett, via slickningar. Eller via en vektor, alltså en mellangrej. Som myggan till exempel, som kan smitta harpest.
Ja, just det, som kommer från ett djur till människan.
Fästing.
Slickningar,
roligt. Jag ska sluta. Det är en slickning vart ju, det är det sista fallet av rabies vi hade i Sverige.
Är det sant?
Ja, fast det var dystert. 100% dödlighet är det på dem.
Oj.
År 2000.
Ja, men det är det jag säger. Jag fnissar lite grann. Så himla kul är det inte om man drabbas. Idag ska i alla fall, hur som helst, Läkarpodden handla om det spännande ämnet zoonoser.
Och avslutningsvis, så här är det.
Jag tycker vi börjar från början, doktor Mikael. Vad är då zoonoser? Ge mig lite, eller zoonoser, ge mig lite exempel.
Ja, så det är när man kan bli smittad från djur till människa. Och det finns ju, vi har det, influensa, ska prata om detta. Vi har
med, fågelinfluensan, tänker jag,
till exempel,
var det en sån?
Just det.
Svininfluensa.
Ja, och där finns det ju mycket myter om hur farligt och sådär. Influensa är ett väldigt speciellt virus, väldigt känsligt för mutationer och föränderligt. Sen har vi då harpest, som heter tularemi, som ser som en influensasjukdom, och det kan smitta på olika sätt, allt ifrån damm till myggor. Det är nog den vanligaste vi har.
Att vi får det via myggor, eller?
Ja, just det.
Men om man,
och sen så finns det då rabies, som är ovanlig, men det finns ju några fall, och den är ju extremt allvarlig. Det är 100% dödlighet, men går att behandla innan. Och de här sakerna, va. Så att det finns mycket spännande, konstiga saker. Så den galna kosjukan-varianten, Creutzfeldt-Jakobs syndrom, är som en ärftlig. Vi har inte den överförda varianten där man äter hjärna, som man gör på Nya Guinea. Och då sprids någonting som heter prioner, en proteinstruktur som gör att man får skador. Men det sprids.
Men nu har du tagit massor med exempel. Nu måste jag backa bandet lite grann så vi tar en och en, liksom, en i taget.
Ja.
Fågel och svininfluensa. Alla vi som är över 20 kommer väl ihåg utbrotten av båda två, kan man väl säga. Pandemierna som det kallades, ja, det. Då, så här, världsutbrott, ja, så att säga.
Och det blev ju inga pandemier sen.
Nej, utan men det var ju det man varnade för. Men då undrar jag så här, hur 17 får en människa då till exempel fågelinfluensa? Alltså hur får den första människan som drabbas då av en sjukdom som egentligen finns hos djuren, eller svininfluensan, hur kommer den till oss?
Alltså det finns olika smittvägar. Då har vi just influensaviruset då. Den är ju väldigt potent och farlig på det sättet att den smittar ju via luftburen smitta. Till skillnad från rabies då, som är väldigt konkret. Det ska slickas på ett sår. Det är ju helt väsensskilda smittformer. Mm. Om någon nyser på en flygplats jämfört med en hund som biter. Hunden kan ju inte bita alla på flygplatsen. Mm. Det blir ju en enorm skillnad i det.
Och det är fler som drabbas, ja, såklart, om någon nyser på flygplatsen.
Och då är just vad det gäller influensans olika varianter. Det finns någonting som heter, det finns två stycken ytstrukturer, får vi nog kalla dem, som gör att influensavirusen är olika. Det är H som står för hemoagglutininer. Det bara är så, och N som i neuroamidaser. De här blir en struktur på ytan som gör att vi känner igen dem eller inte känner igen dem, beroende på. Så har vi en immunitet eller inte. Mm. Och då finns det då till exempel sånt som har drabbat 2009. Då har den en speciell struktur.
Vilken var det? Var det fågel eller svininfluensan?
Det var svininfluensan. Just. Och då hade den någon H1N1. Då är den typad som sådan.
Alltså den hade en speciell struktur, själva viruset.
Ja. Och det som gör den lite läskig, eller väldigt läskiga, var att den hade liknande struktur som spanska sjukan.
Och vad är spanska sjukan?
Influensa, dock inte från djur. Men det var den som gick i Europa 1918.
Men har vi utrotat den? Spanska,
nej.
Vad heter
nej.
Den? Spanska
sjukan. Ja, sjukan. Det var influensa av typen H1N1.
Alltså att så att när man upptäckte den här svininfluensan, då blev man rädd för att den var så lik spanska sjukan.
Ja, okay, ja. Och att det skulle dra iväg och bli någonting liknande.
Och hur blev spanska sjukan då?
Ja, ett par stycken dog. Det är ju den värsta farsoten. 50 miljoner dog ju i den.
I världen?
Ja.
50 miljoner. Miljoner i början på 1900-talet var
1918.
Det också.
Under, var väl under första världskriget.
Oj, oj, oj.
I Sverige var det 40 000 ungefär.
Jättemånga.
Ja, det är ju mer än vad som dog i kriget.
Vad sjukt.
Det är 10 Sverige. Alltså då motsvarande.
Ja, det är helt vansinnigt. Mm. Men hur kom man till... Alltså,
det kommer man inte till det.
Nej, det är ju ett virus. Det kunde man ju inte bota, så att
nej,
säga.
Nej, utan då får man...
Så vad hände då?
Det dödade klart och sen så... Då klarar man sig där och sen skapar man en kortvarig immunitet och sen försvinner viruset. Det kommer ju tillbaka i olika former. Nu är de här H och N som jag pratar om, då har man olika uppsättningar av sånt där. Och sen så kom de efteråt, då kom då Hongkong, som det är många som känner igen den, ifrån 1968, då drog den över världen. Den var inte riktigt lika allvarlig. Men det här vittnar om, det här är ju inte nu en zoonos. Men det skulle kunna bli så som fågelinfluensan, som kan smitta människa, men gör det väldigt sällan. Men, och det blir inte så allvarligt. Men
svininfluensan var man ju livrädd för. Och den blev ju ganska allvarlig också.
Nej.
Jo, doktor Mikael, för de som drabbades var det allvarligt.
Det är det alltid. Det är det alltid. För att det räcker ju med att en drabbas. Får man fått sjukdomen så får man den fullt ut. Men de har blivit lite mindre virulenta, som man säger. I alla fall. Lite mindre starka. Så att nu tillhör de här, även alltså den här varianten H1N1 som jag nämnde, så tillhör de varianterna på säsongsinfluensa.
Som man ändå kan vaccinera sig mot i förväg.
Ja, precis. Va? Men det är fortfarande de riskgrupper då med hjärt- och lungsjuka och diabetes och äldre personer. Mm. Och överviktiga.
Men jag måste fråga dig en sak ändå. Hur, om det heter svininfluensa, är det för att det kommer från svinen?
Alltså man upptäckte det först i Mexiko på några grisar. Och sen,
men hur kom det över till människan?
Ja, det gör det därför att viruset förändras. Det finns många mängder av sjukdomar och viruset som bara funkar på människan men inte på djur och tvärtom.
Uh-huh.
Men just som jag nämnde så är ju föränderligheten i influensaviruset, det är så känsligt för störningar. Det muterar, det beror på hur det här virusets arvsmassa ser ut, kan man säga. Att det är förändrar sig. Och då plötsligt så förändrar sig, så då fastnar det på människa och så kan man bli sjuk igen. Och det kommer hända igen. Mm. Det där. Men då är det frågan om hur allvarliga de har ju blivit.
Men är det så att från första början så är det till exempel en människa, vi säger en grisbonde,
ja,
i något land i världen,
ja,
som hanterar grisar så att han kommer nära dem. Och ja, så är det någon gris där som har influensa av,
och sen
någon form,
ändras, muterar viruset.
Så muterar den, och så bara genom att luftburet så har någon fått det, en människa, och där har det börjat sprida,
ja,
sig till
det,
människor.
Och det, som sagt, det blev ju inte alls så mycket om man nu ska jämföra med de här farsoterna som jag pratade om, Hongkong, asiaten och spanska sjukan. Det vart ju inte i närheten av någonting sådant.
Nej, men jag måste förstå hur det går till.
Ja.
För att för mig,
ja,
är det ju också,
men det,
så här,
det ändras
det
ju hela tiden.
Och men det är lite grann som en, för mig blir det lite grann som någon så här, du vet, de här stora amerikanska Hollywood-produktionerna där man,
ja,
målar upp ett scenario som,
ja,
inte är så,
ja,
sannolikt. För mig blir,
ja,
det så, som inte läkare, som inte, ja, förstår exakt hur virus funkar, så blir det, ja, så här, en helt vanlig liksom grisbonde i Mexiko hanterar sin farm och plötsligt så sprids en svininfluensa över världen.
Ja.
Det blir lite manus för mig.
Ja,
men det är så det går till. Alltså.
Ja, det är så det går till. Det var inte så länge, det var några år sedan som vi hade Ebola-virus, och det är också nästan, det är 90% dödlighet. Det är ju inte en zoonos då. Men den spreds...
Varför då?
Ja, det är inte det.
Nej, men alltså Ebola, ja. Det var det där man blöder,
ja,
och inte,
ja,
slutar
den,
blöda,
ja,
eller hur?
Uff. Ja, sådana här hemorragiska febrar kallas det, och det är väldigt allvarligt, mycket, mycket allvarligt. Och det sprider sig, så åker någon på ett flygplan och så åker man hit och dit, och så tänker man då att nu exploderar det i hela världen.
Ja.
Och det gör det ju inte, utan det var ju tusentals i Afrika, och sen var det ju enskilda fall runt om i världen.
Just men det som var, drabbades över just Ebola.
Ja, just det, och det var ju besvärligt, och det är en oerhört allvarlig sjukdom. Det är ju inte frågan om det.
Mm.
Men det var ju inte så att det blev en sån här exponentiell spridning så att det spred sig till 1 miljard människor. Och så blir det inte.
Nej. Men nu var inte det en zoonos.
Nej.
Så därför lämnar vi det. Men det man är väldigt intresserad av, Mikael, det är ju husdjur. Finns det några husdjur av våra... För Sverige är ju ett husdjursälskande folk.
Ja.
Finns det några husdjur som kan ge oss sjukdomar?
Ja, det gör det. Hund och katt och marsvin och så här kan ju... Och får, husdjur är ju inte... Men kor till exempel och får och så. Där finns det ju smitter och svampar och såna här saker.
Men om vi tittar först på de som vi har närmast oss,
ja,
då, hemma. Alltså,
ja,
nu pratar jag inte om så om man har... Alltså om man till exempel är bonde eller... håller djur, utan alltså, om du har en hund eller katt eller ett marsvin hemma, hur är det med det?
Ja, då kan vi till exempel ta, om vi tar katten då, som den har ju egentligen, det som man är rädd för, man kan få något som heter toxoplasmos. Det smittar via kött, icke uppvärmt kött och kattavföring.
Är det man brukar varna för? För det har jag fått frågan om när jag har varit gravid, så jag har fått säga, har du katt hemma?
Ja.
Och då har jag ju inte haft det, så då har jag bara sagt nej. Men då har de pratat någonting om att, ja, men då måste man tänka på kattlådan,
ja,
där katten kissar och bajsar.
Ja, precis. Och där är ju risken då. Nu är det ju så här att det finns ju, man kan ju få den här sjukdomen toxoplasmos och inte veta av den. Om man mäter på människor så var femte människa har antikroppar.
Mm.
Och om man då är mamma och träffar en katt, så då är det ingen fara. Men då är det alltså 4 av 5 mammor är inte immuna mot toxoplasmos. Och det är framförallt, alltså man kan ju få den från själva katten och eller från dess avföring eller från klor och ridningar och sånt här.
Men vad är det för någonting?
Det är en mikroorganism som heter Toxoplasma gondii.
Mm-hmm.
Och den ger inte speciellt farlig infektion alls, du kanske inte märker den. Men svåra fosterskador. Mycket svåra fosterskador, blir utvecklingsstörd, allvarliga ögonskador och sånt där. Så det är
om mamman som bär ett barn
som inte har immunitet mot,
exakt,
det.
Och så får man den under tiden man är gravid.
Ja.
Då är det
stor risk att barnet får hjärnskador, svåra hjärnskador.
Vet alla om det? Vet människor om det?
Ja, det tror jag.
Men vad gör man då om man till exempel om man äger en katt eller och bli gravid? Ska man vara rädd då, eller kan man skydda sig? Ska man vara försiktig? Hur funkar det?
Ja, man ska ju verkligen undvika då att vara i kontakt med katten och kattens lådor och gulligull, alltså kattlåda och sånt där.
Men du sa ju även med klorna, och du vet ju hur katter är, de håller ju på och gräver i när de göttar sig. Alltså
det, när de det ska man verkligen undvika. Man kan ju i och för sig också kolla om man är immun. Mm. Om man, så är man det, då är det ingen fara. Men det är faktiskt bara, som sagt, 20% är det. Men 80% är det inte.
Så det här kan ju vara rätt allvarligt.
Ja, och man har ju... Det rör
vet
sig,
du hur många fall det är?
Ja, det är inte så många fall. Men det är ju, vi sa ju det här förut. För den som får det så är det ju extremt allvarligt. Det går ju inte att bota. Det rör sig om ett 20-tal i Sverige per år.
Men det är ändå 20. Mm. Hundar då?
Ja, hundar bär väl inte så mycket toxoplasmos. Men där kan man få svampinfektioner även där från hundar. Det är framförallt marsvin. Och man får det här som man pratar om, ringorm, som är två olika sorters svampinfektioner. Och man säger, det blir som en rodnad fläck. Och sen läker den centralt, som blir blek. Så ser det ut som det är en ring av någonting. Det har inget med ormar att göra överhuvudtaget, utan det är bara en beskrivning. Och det här är det vanligaste, de som får det är ju bönder som är i kontakt med kor och kalvar och sådär.
Men är det någonting som är... Alltså det är en svampinfektion?
Ja.
Behandlar man den? Är det farligt?
Ja. Nej, det är inte farligt. Den är behandlingsbar.
Okej. Okay. Ja. Så det är inte samma risk? Men den är ganska vanlig.
Men just som jag sa tidigare vad det gäller marsvin och sådär, så har ju de har ju smitta. Man gullar med marsvin och hamstrar. Alltså de har svamp. Det får man räkna med.
Men om man håller på och pussar på dem och sådär, då får man, kan man få svamp i munnen då? Jag tänker, för det är lite så här...
Ja, det är ju det är olika. Den klassiska svamp, det är ju något som heter candida. Och sådär. Men det här är andra sorter.
Man får det på huden bara?
Ja.
Men du... 100% av alla marsvin har svamp, sa du?
Ja.
100%?
Ja.
Varför då?
Ja, de har det, de lever. Det är väldigt vanligt också, vad de gäller zoonoser, att de kan vara bärare av sjukdomen men inte vara sjuka själva. Och här har man då, det förekommer naturligt i pälsen på marsvin.
Men om man har djur, alltså människor som har djur hemma, det är ju en familjemedlem. Det slickas ju och de pussas ju mun mot mun och nos mot nos. Och det, marsvinen kanske springer på kudden och katterna hoppar upp på matbordet och sådär.
Ja. Men de flesta är ju inte bärare, men de kan aldrig betyda... Nu var det ju just marsvinet, de har ju svamp. Så att men vad gäller hund och katt, de kan man ju ha ändå. Och det gullas ju oerhört mycket med dem. Och man får ganska lite bekymmer av det hela. Mm. Sen har vi allergi och sånt där, men det är ju någonting helt annat.
Ja, det är något helt annat. Men ändå.
Ja.
För mig när jag växte upp så var det ju så här att... min mamma har ju alltid varit så här försiktig... Det här varnade alltid mig när jag var liten, när det kom en hund på gatan eller när det strök en katt på gatan, du vet, medan ens kompisar så här kastade sig runt famnen på de här husdjuren som kanske i för sig levde på gatan då, så de var gatudjur, så var min mamma så här: nej, du får inte röra, och alla tyckte jämt att hon var så överdriven och sådär, men hon kanske hade rätt.
Ja, förmodligen i Chile.
Du tänker just det.
80-talet. Ja. Numera ingår det ju i vaccinationsprogrammet som man är vaccinerad mot. Och man har ett skydd mot tetanus, som det heter.
Vad är det för något?
Det är stelkramp.
Det är det hon var rädd för?
Ja, och det hade man gissningsvis inte ett sånt iscensatt program då. Det finns ju naturligt förekommande i jord. Speciella sporer för stelkramp då. Det är det man är rädd för, och det är man rädd för att när man får till exempel du får av en rostig spik eller något sånt där, att du gör illa det, och det kan man mycket väl få, men det är ovanligt, mycket mycket ovanligt. Men man tänker ju också det här, vi svåra förorenade sårskador. Alltså inte att det är så sällan man skär sig med en ren kniv, utan du sliter dig på en trasig, rostig taggtråd.
Ja,
och då var då förstår jag din mors oro, för den var reell. Det är den inte längre. Du kommer inte få stelkramp.
Mm.
Men om du blir biten då till exempel av en hund och en katt så får man ju ofta en extra boost, en extra dos.
Man åker till sjukhuset så får man en extra dos för säkerhets skull.
Ja,
eller?
Helt i onödan i de flesta fallen. Ja. Du har ett vaccination, du har ett skydd, och det behövs inte. Hund och katt har inte det här i munnen annat än när de just har ätit jord. Ja. Men annars är det där en missuppfattning. Ja. Och jag vet att det står till och med i vårdguiden 1177 att man måste naturligtvis för rädslan för stel.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och den risken är mycket, mycket liten, kan jag säga.
Ja, men man får ändå en extra spruta, vilket gör att det är svårt att inte vara rädd för det när man åker till sjukhuset.
Men den är också, då får man den i onödan stort sett alltid.
Ja.
Men om är det så att man är äldre och har ett jättedåligt skydd och inte har fått en spruta
och inte
har
ingått i det här vaccinationsprogrammet,
ja, eller inte fått skydd på 20 år och sånt där, och man tycker att det här är, då finns det så mycket att vinna och lite att förlora, då ger man det här.
Ja, just det.
Men det är inte hundbett och sånt där, alltså det finns mycket smuts. Katter har ju dessutom vassa tänder som går igenom huden som bit, medan hunden är trubbig. Om det inte man har blir väldigt slitbit skador av hund förstås. Men där brukar det inte bli så illa.
Men kan man få, så det, egentligen behöver man inte vara så, är det bara i Sverige?
Ja.
Eller,
nej, man behöver inte vara rädd för att om jag nu har fått det här kommer jag få stelkramp. Nej, det kommer du inte.
Rabies
få.
Då?
Ja, där är någonting helt annat. Det är någonting som inte finns, ja, vi finns inga förekommande fall
i Sverige.
Senaste fallet var år 2000, men jag tror att man sa att Sverige var rabiesfritt 1886 eller något sånt där.
Men det var vi ju inte om vi hade ett fall år 2000. Det var inte så länge sedan.
Jo, det var vi. Därför det var en ung kvinna, 20 år eller något sånt där, som hade ett sår, och så såg hon en liten gullig valp i Thailand, och då slickade den gulliga lilla valpen på såret. Och inkubationstiden kan vara kort, några 4, 5, 6 dagar till veckor, månader, det sägs upp till år, det vet man inte, men det kan vara väldigt lång inkubationstid. Det är därför vi faktiskt kan förhindra sjukdomens utbrott. Men hon tänkte inte mer på det här och sökte då på Södersjukhuset, tror jag det var faktiskt.
När hon fick symptom då?
Fick symptom, och då får man hjärninflammation. Förr i tiden så kallades det för vattuskräck, därför man fick reflektoriska kramper när man försökte svälja. Uh-huh. Så man var rädd, man kunde inte dricka vatten och sådär här. Sen får man massa neurologiska symptom från att hjärnan är påverkad. Uh-huh. Och sen så, vad det gäller rabies då, så det gick inte att bota. Hon dog. Men om man vet med sig att man har träffat någonting som var skumt, det blivit biten av en hund i Thailand, säger vi.
Uh-huh.
Eller blivit biten av en fladdermus, eller varit på ett zoo och struckit in handen bland vargarna. Alltså folk gör ju konstiga saker. Och jag skämtar ju inte, utan det gör man när man ska klappa vargen. Och då biter vargen. Och man då omedelbart tvättar rent såret, behandlar med ett vaccin. Då får man vaccin. Ja, men det ska man ha innan, tänker man. Men då är inkubationstiden så lång så du hinner utveckla ett försvar för det. Plus att du får immunoglobuliner. Och immunoglobulinerna, det tänkte jag vi förklarar det här. Det är färdiga antikroppar. Det är inte såna, det är såna som andra har gjort.
Man boostar liksom sitt eget immunförsvar med någon annans utvecklade immunförsvar.
Som är redan klart.
Men vadå, som i blod? Får man blod då? Eller vad får
nej, det är renat och sånt där. Men om man tänker sig att för att ta en vanlig influensaspruta så har ju inte den effekt. Du har inte utvecklat ett försvar förrän efter kanske 2-3 veckor för att du ska producera antikroppar. Nu tar man de här antikropparna, dock inte influensa, utan man har ju gjort dem här nu då. Vad det gäller rabies. Och
tar man dem från människor eller har man framställt dem kemiskt i ett laboratorium?
De framställs.
Okej, okay, ja. Ställer jag dumma frågor nu?
Nej, jag får ju tänka hur det går till. Det finns ju inga män.
Det
finns ju inga män.
Oerhört spännande.
Ja, det är det. Ja. Och då har man färdig, så då har man ju liksom ett försvar vid nollpunkten, om man säger, tidsmässigt.
Så och man då går liksom från 0 till 100 på en gång?
Ja. Och då kommer man inte få rabies, och då kan man förhindra rabies. Jag säger inte att man botar den, utan du förhindrar att det blir en infektion, därför att antikropparna äter upp det här viruset då.
Men du, det är ju fantastiskt att den möjligheten finns. Men jag tänker på den här tjejen som du berättade om, som var så ung, som åkte till Thailand. När jag frågade dig förut, så man behöver inte vara orolig för att gulla med en hund eller en katt som man träffar på gatan, även om man är utomlands, då sa du nej, man behöver inte vara orolig. Fast jag känner liksom att det behöver man ju visst.
Ja, alltså principiellt sett, mitt råd är ju verkligen, alltså jag undviker hundar på semestern. Det kan jag säga, när jag är i Thailand eller i Asien eller
var som helst.
Det finns väl en del fall i södra Europa. De är inte rabiesfria som Sverige.
Nej. Så att om man åker till Spanien och så hittar man en gullig hund och så gossar man med den och så råkar det, för det kan ju vara ett sår som man själv inte ens är särskilt medveten om, så slickar den på det, då kan man alltså få rabies.
Ja, det kan man få, för den kan ju, och grejen är ju att hunden måste ju vara aggressiv. Det finns ju hundarna beter ju sig på ett mycket mycket aggressivt sätt, eller de är skygga och irriterade och sånt där. Men träffar man då en hund som under inkubationstiden, då har den inga symptom.
Den har inte brutit ut.
Nej, men kan smitta i alla fall.
Du pratade om harpest. Vad är det för någonting?
Ja, det är en infektionssjukdom. En bakterie.
Har det någonting med pest att göra?
Ja, den är väldigt, man blir väldigt sjuk. Man får som blodförgiftning, hög feber, svåra influensaliknande symptom och 40-graders feber och mycket, mycket svullna lymfkörtlar.
Men då är det lite
kan bli
som pest.
Termosar. Oj. Jag skojar icke med dig när jag säger det. Jag har sett det här. Det är riktigt. Man var du i byxan, Jan. Jag
trodde alltså, kan du bara börja med att förklara var lymfkörtlarna sitter och vad det är för någonting?
Lymfkörtlarna är vårt första försvar. Mm. Och det sitter i armhålor, i käkvinklar, i munbotten och i ljumskarna. Exakt. Framförallt. Mm. Och då tar de första stöten och då tar de harpeststöten och då blir de väldigt ömmande, väldigt stora.
Men vilka då? Alla sex höll jag på att säga.
Ja, det, det är hundratals då.
Nej, men både hals och...
Nej, närmast om man nu har i det här fallet som jag har sett, så har man ju fått...
I ljumskarna.
Ett sår som har blivit infekterat. Mm. Men det här sprids ju via myggor och det kan spridas via, som är den vanligaste formen, att man blir biten och får det via mygg. Mm. Och sen så via infektiöst damm. Som liksom, så det kan överleva väldigt länge på dammiga ställen där det har funnits gnagare och som har varit smittbärande, så att säga.
Men vänta. Nu har du tagit vilka, alltså hur man mår, vilka, nu måste du bara berätta, var kommer de ifrån? Harpest, tänkte jag, alltså kommer från haren?
Bland annat, ja, och gnagare och sånt.
Men vad då gnagare, typ råttor och möss?
Lämlar och råttor och möss och kaniner och harar.
Ja, men även så här vilda kaniner?
Framförallt vilda kaniner, inte så mycket tamkaniner. Utan det är där det här finns.
Det blir bland vilda djur. Men det finns ju tama råttor och möss också.
Ja, och de måste ju inte vara bärare av det.
Men de kan. Man kan få harpest av sin egen...
Ja, det är nog ovanligt. Men det kan man nog få.
Men mest från vilda då?
Ja, just det. Och då är den vanligaste smittvägen är ju då via myggor.
Och då har myggan bitit, sugit blod ur en råtta eller en lämmel eller en hare.
En sjuk hare, det är typiska.
Sen kommer den till oss och så biter den oss och så får vi harpest.
Ja, och då får du en ganska svår infektionssjukdom. Och det rör sig om, lite svårt att veta, för en del klarar sig och man söker inte för det och man testar inte för det. Men det rör sig någonstans mellan 500-800 fall per år.
Är det sant?
Ja. Och jag har sett det på nära håll själv faktiskt, min... ex-svåger fick ett svårt fall av harpest. Och han jobbade på vatten- och avloppsverket och fick det via att man är nere och går i tunnlar och fick smittan där. Han hade ett sår som han fick det, smittan.
Via vattnet?
Ja.
Så, men hur mådde han?
Han fruktansvärt dåligt, 40 graders feber och jättestor.
Men är det som att få influensan, den
ja, fast och plus de här lymfkörtlarna som kan bli stora. När jag nämnde tidigare så kan man prata termos här alltså. Mm. Det är tjockt.
Stort. Det måste göra ont.
Ja, ja.
Men du, och vad, får man antibiotika eller
ja,
hur?
Ja, det får man
får det.
Ja. Så det är några dödsfall. Det kan finnas något, men det har inte varit, förra året tror jag inte det var några dödsfall av det här. Men det är en allvarlig. Det beror på vem det drabbar då. Om det drabbar en med ett nedsatt immunförsvar eller en äldre person så är man ju mycket större risk förstås.
Ja. Men du, har pest, alltså det låter ju som någonting som fanns för många hundra år sedan, men det finns fortfarande.
Ja.
Upp till 800 fall per år i Sverige.
Ja.
Och damm. Man kan få det via damm.
Ja, precis. Och det är klassiskt i flera sådana här smitt när man har varit på någon loger och legat döda djur, en hara kryper in och dött under vintern och så ska man borsta rent det här inför sommaren och så dammar det till så får du harpest.
Det är skitläskigt.
Ja, det är nästan den vanligaste zoonosen vi har.
Och det kan man inte förbereda sig på.
Ja, det kan man. Om man vet att det är sådär så kan man ju ha. Det skulle nog räcka med ett vanligt munskydd. Om man nu ska ut och damma av någon fäbod eller loge eller en garage eller någonting där det har legat döda djur. Det är nog inte dumt.
Men du, nu tänker jag så här, när du pratar om harpest så pratar du om att det vanligaste är att man får det via myggor. Och det måste ju finnas fler sjukdomar som man får via myggor.
Ja, precis. Som är farliga och sånt där. Men vi drabbas ju inte så ofta, men då tänker du på den värsta, det farligaste. Myggan är ju det farligaste djuret som existerar på denna planet.
Det, jag förstår vad du menar.
Malaria.
Men på det sättet, ja. Det är en liten harmlös grej, men oj vad den kan göra mycket skada.
Fruktansvärt mycket olika febrar och malaria och andra
dengifeber, som jag har två kompisar som har drabbats av.
Ja.
Och en var jag tillsammans med, alltså hon och jag var i Malaysia samtidigt. Hon fick dengifeber, jag klarade mig.
Ja, var glad för det.
För att jag är helt manisk med att hålla på rulla såna här antimyggmedel och spraya antimyggspray på mig själv hela tiden när jag, för jag tycker det är så jobbigt med myggbett.
Jag var ju med i Robinson 2003 och sov på en strand där och det var det jag var noga med, alltså i solljus är ju risken väldigt liten. Utan det är ju natten.
Men och eller när man är i skugga och blir lite svettig så gillar de att krypa
upp. Så då är det myggnät som gäller. Sådär. Och bara smörja sig och ha en bar arm. Nej, det var det enda jag var som jag var noga med, kan jag säga. Just det där att ha ett myggnät över mig.
Ja. Så värt.
Ja.
Men du, galna kosjukan då? Är det en zoonos?
Ja, det kan man säga. Det kan det vara. Det finns lite olika former. Nu är det ju så här att det är komplicerat det hela. Men det finns proteinstrukturer i vissa celler i hjärnan. Och det kan finnas på grund av ärftliga faktorer. Så du kan alltså ärva den här typen av sjukdomar.
Alltså som galna kosjukan. Vad är galna kosjukan? Det låter ju jättekonstigt.
Ja, det är defekta proteiner som ger dig nervskador. Och det kallas ju galna för de får så konstiga symptom. De kan inte gå längre. Alltså hjärnans funktioner upphör. Men det tar tid för att utveckla de här. Kan ta 10, 20, 30 år innan det här. Och det finns de olika varianterna. Dels då de som har man ärftliga faktorer. Och sen finns det de som spontant muterar. Det är ovanligt, det rör sig om några få fall per år i Sverige, men de finns. Och sen har du den överförda formen, till exempel det som jag nämnde tidigare från Nya Guinea till exempel. Om man äter hjärna så kan man få i sig sådana här aphjärna och sånt här. Och då får man i sig sådana här prioner och då får man i ett senare skede en demensform som heter liknande Creutzfeldt-Jakobs sjukdom som var den som beskrev det först. Så då har man den tyst i några decennier och sen när den börjar ge symptom så dör det på något år under svåra former.
Men
vadå?
Men vet man då att det är, och det spelar ingen roll om det kommer från en aphjärna eller någon annan.
Nej, det är lite olika former där.
Men
kan
det
man säga.
Heter galna kosjukan.
Ja, och det finns det finns ett engelskt namn, det heter bovine. Men och det är samma funktion, men det är inte samma protein.
Okej.
Men det finns det här alltså, om,
men det är ingen som det finns inte liksom, det är ingen som äter kohjärna någonstans i världen.
Jo,
så.
Det är det säkert. Det kan inte jag.
Nej,
men det är det säkert.
Men varför kallar vi det för galna? Det måste ju ha funnits någon ko som smittade någon gång.
Ja, 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 absolut. Ja, men det är därför korna inte kan, de får ju neurologiska symptom. De raglar runt och kan
de
inte gå.
De blir jättedåliga.
Fruktansvärt dåliga.
Och sen har man sett samma symptom på en människa någon.
Ja, 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 precis. Och det heter,
och hur fick den människan det?
Genom att äta aphjärna. Och då har man, och det finns, det kallas för kurukuru, som på nyagenanska, som betyder darra. Och då får man sådana symptom, liknande Parkinsons symptom, och då är det klippt.
Men finns det något fall där man har liksom fått, där man i Sverige har fått galna kosjukan? Och var kom den ifrån?
Nej, alltså det ärftliga, ja, ärftliga finns kvar.
Ah, ja, ja, ja.
Men den överförda finns
det
inget fall.
Men varför kallas det för zoonos om det är ärftligt? Därför att den första människan...
Nej,
som...
det gör den, den formen gör ju inte det. Men
nej,
den
det
om du
det.
Äter. Vi, ah, har okay. ju inte, vi har ju inte den. Men den finns.
Ja, ah, jag fattar. Ja. Om jag är med. Den allra vanligaste formen av zoonos, säger jag då, fast det är helt ovetenskapligt och jag har ingen aning om jag har rätt eller fel, men borde ju rimligtvis då i så fall vara... fästingbett som ger sjukdomar.
Och fästingen kan alltså överföra då från djur, infekterade rådjur till exempel, så kan man ju få då TBE och borrelia framförallt då. Och det är ju välkänt. Det här är ju så speciellt och så väldigt speciellt för våra. Det är vi har ju bland det högsta risken i världen med Östersjö, skärgården och Åland. Så att det här tänkte jag att det här får vi nästan ta som separata program. För det finns så mycket att säga om detta, men det smittar ju.
Men är det också en zoonos?
Ja, det är det.
Ja. Men är det en zoonos därför att själva fästingen för över en sjukdom från ett annat djur, eller för att fästingen är ett djur?
Nej, för att det för ett, från ett annat djur.
Så att fästingen i det här fallet bara bäraren. Det är som en mygga liksom.
Det kallas för vektor, precis.
Vektor, precis, vektor. Mm. Men hur vanligt är det då att man får TBE eller borrelia av fästingbett?
Och det blir vanligare och vanligare.
Ja, men jag vet, det ökar, det hörde jag på. Det rör sig om flera,
och då finns ju de här allvarliga fallen. Alltså, jag har själv vårdat ett fall per år har vi haft där jag jobbar, i Lindesberg ungefär. Och då har det blivit med där patienten har blivit paretisk, alltså rullstolsbunden av det här. Och
är det av TBN eller av borrelian?
En av varje.
Så båda kan vara lika allvarliga?
Ja, och man får något, det kallas för neuroborrelios. Och det här är stora ämnen, så vi får ta dem separat. Men de finns, och jag har ju sagt som svar på frågan, ska man nu vaccinera sig för TBE till exempel? Ja, det behövs inte, har jag hävdat de senaste 5 åren. Jag har ändrat mig.
Är det så?
Ja, för att och den förflyttar sig längre och längre västerut, den här sjukdomen. För var min rekommendation, ja, i riskområden, om du går väldigt mycket barfota, om du vet att du befinner dig i kortbrallor, i snår, och du håller på öar i sådär, ja, då kan du göra. Men om du finns liksom i inlandet eller på västkusten, så är det ingen fara. Det gäller inte längre.
Så nu är din rekommendation...
Ja, men detta beror inte på att... Och det beror på att sjukdomen har spridit sig. Vill jag
förstår det. Så att den har vuxit.
Ja, och har man sett några fall av det här? En av patienterna som vi hade, han låg 53 dagar i respirator. Och han har inte blivit sig själv, och det är 2 år sedan, och han kan inte gå.
Mm. Hur många är det som drabbas av TBE eller borrelia i Sverige? Ungefär.
Det rör sig om tusentals. Men en del förlöper ju väldigt diskret, och man märker dem inte.
Mm.
Och en del får ju det här typiska, den här rådnaden.
Mm.
Är den större än 5 kronor, så ska man ju söka för den. Mm. Nu har vi redan börjat ett nytt program.
Ja, men jag vet. Vi ska avrunda. Det är bara så oerhört... Ja, men det är så spännande.
Ja, det är det.
Men när det gäller just fästingar, TBE och borrelia, så gör vi en egen läkarpodden om det. Det här var... Ja, vi bara liksom skummade över det stora ämnet zoonoser, som var ett helt nytt ord för mig.
Mm.
Tack, doktor Mikael. Du har lärt mig så mycket.
Tack själv.
Igen.
Ja, det gläder mig.
Har du fått någon zoonossjukdom någon gång?
Jag har haft svamp och sån här som vi kallar för ringorm.
Så, vad fick du det av?
Min brorsa hade ett sånt där vidrigt litet marsvin.
Du är verkligen inte någon fan av marsvin alltså. Nej. Och då fick du svamp.
Ja,
var då?
På armen. Det var en sån här ring.
Men det blev bra.
Ja.
Hur behandlar du den?
Svampkräm.
Ja. Vad bra då. Ja. Vad skönt att du har klarat dig så bra ändå. Ja. Hörrni, zoonoser var det. Vi ska avrunda Läkarpodden idag genom att påminna att ni får skicka in frågor om ni vill och tankar och förslag på ämnen som vi ska ta upp på läkarpodden@tv4.se. Vi finns ju alltid på hemsidan tv4.se/läkarpodden. Och det är roligt när ni följer oss på Läkarpoddens Insta och kommenterar och kommer med förslag och hejarop och lite annat där också.
Visst är det.
Tycker vi.
Ja.
Ja. Puss och kram så länge.
Kram så mycket.
Hej, hej.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.